magistrar pekats ut för att ha bristande kunskaper om just kultur. Du var lite inne på det, men bryr man sig inte om den här rollen?
Inte så mycket. Kulturpolitiken avgör inte val. Sen så finns det ju ministrar som ändå lyckas använda den här posten för att åtminstone synas och få sitt parti att synas. Alice Bah Kuhnke var ganska duktig på att synas till exempel. Socialdemokraten Leif Pagrotsky på sin tid var också duktig på det. Så att det är ju inte en värdelös post, men det är inte en av de viktigare.
Så avslutningsvis då, behöver man inte vara kulturintresserad för att bli kulturminister?
Ja, men intresserad behöver man vara om man vill få respekt. Inte expert, det måste man inte vara, men intresserad måste man. Folk gillar kunniga politiker som sagt, och risken är att man drar på sig allt för mycket kritik om man inte ens verkar kunna grunderna i sitt område.
Tack Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator. Du har lyssnat på Kulturkollen med mig, Andres Krisa.
Och denna kulturkoll sändes första gången igår här i P1. Nu är klockan 12.
Förutan vin, vem kan gro utan ådror? Vem kan skiljas från vännen sin utan att fällen hårar? Jag kan spegla förutan hind, jag kan bo utan fåror, men ej skiljas från vännen min utan att fällan sårar. Sköterskan har gått sin rond och salen sover. I sin kuvös på andra sidan skärmväggen överlever mitt 8 veckor för tidigt krossade hjärta ännu en natt utan mänsklig värme. De säger att det är förkrossningsdepression. Att det är därför jag inte vill ha det hos mig.
Thank you. är dags för juni månadsdiktare i P1, Isabella Nilsson. Isabella Nilsson har gjort sig känd som nonsenspoesins förespråkare. Hon slog igenom 2018 med Nonsensprinsessans dagbok. Och hennes böcker är ofta en mix av essä, prosa och poesi. Nu är hon aktuell med Tomhet och ömhet. Och det var ju den boken vi hörde författaren själv läsa och sjunga. Därefter var det pianisten John Lenehan som spelade Something She Has To Do av Philip Glass. Vi kommer att höra Isabella Nilsson hela den här veckan i dagens dikt, så glöm inte att lyssna.
I Vetenskapsradion om en liten stund så ska det handla om Sveriges enda inhemska valart, tumlaren. En liten tandval som blir drygt 1,5 meter lång och som väger mellan 50-70 kilo. Hur funkar den? Men framför allt, varför återhämtar sig inte tumlarna i Östersjön när andra stora rovdjur som gråsäl och havsörn har gjort det? Vi besöker Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala alldeles strax i Vetenskapsradion.
Men innan vi hör Joakim Lindvalls reportage om tumlaren ska vi få veta vad som händer här i P1 i eftermiddag.
Efter en lång helg som bjudit stora delar av Sverige på sommarväder ska vi på talkshow i eftermiddag fokusera på de matmoln som vilat över våra trädgårdar. Nyligen korades nämligen lämpligt nog en ny mästare i grill-SM och vi ska prata med en av domarna om vad som gör amatörgrillaren till ett proffs. Och för de som undrade vart Per Moberg tog vägen i programserien med Mauri säger ryktet att även Per kommer att dyka upp i talkshow i eftermiddag och prata kött. Men sen ska vi också försöka reda ut varför Nvidias mytomspunna vd egentligen var på snabbvisit i Norrköping i förra veckan och om ett nationell AI skiljer sig från en internationell AI och varför svenskt näringsliv behöver det ena eller det andra. Dessutom, på fredag går en ny dokumentärfilm om Dansbandsveckan i Malung upp på Vio. Regissören Mats Eklund, Mats med Z förstås, finns i vår studio redo att redogöra för ett fenomen som på många sätt har vunnit över oddsen. Och ja, kanske lyssnar vi på en svängig bit eller två också.
Det låter ju trevligt. Man kanske får veta något om guldklaven också, det fina dansbandspriset. Studie 1 sen då. Var ska huvudansvaret för hälsa och sjukvård ligga? För en stund sen så presenterades utredningen om statlig sjukvård i Sverige och förslag på vad regeringen bör titta närmare på. Men när det gäller det här fullständigt förstatligande av vården så är parlamentarikerna inte överens. Sen också en annan utredning, den om adoptioner. Den har rört upp känslor. Utredaren kommer hit. Hon vill starkt begränsa internationella adoptioner till Sverige. Och så Ukrainas stora operation i helgen. Över 100 drönare attackerade ryska flygplatser och ett 40-tal ryska bombplan förstördes. Vad ligger bakom den ukrainska säkerhetstjänstens framgång? Golf ska vi också hinna med också. Sverige har åter en US Open-vinnare. Hon heter Maja Stark, hennes stolte far Lasse är med. Studie 1, Helena Grahl och Helian Benno i eftermiddag efter 16 här i P1.
Jag försöker se på det lite utifrån ungefär. Jag tänker en stumfilm från 30-talet att man, det går en sån här herre med kostym och käpp och han liksom visslar och är lite nöjd och så pang så får han liksom en flygel i huvudet.
Mm. Möt Rysslandskännaren Martin Krag.
Och så pang så får jag bland det dödligaste en människa kan drabbas av. Mm.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Nu ska vi få möta vår enda svenska val, tumlaren.
De har ett litet leende i mungipan alltid. De är väldigt karismatiska på det sättet.
En av världens minsta valar som suger i sig levande fiskar och pratar med klickljud. Men varför återhämtar sig inte tumlarna i Östersjön som till exempel havsörn, säl och utter har gjort? Rovdjur som råkar ut för samma miljögift i mitten av 1900-talet som tumlarna.
Nu står vi här utanför dagarna då och nu går de upp.
De går upp så att vi kommer in och om du tittar längst upp vad det står
på latinskt.
Jag kan inte uttala mig på latinskt men mortui vivos docent.
Och vad betyder det?
De döda lär de levande.
Det här är Vetenskapsradion i Sveriges Radio. Jag heter Joakim Lindvall.
Mm. Och det är obduktionssalen som vi tar oss in till nu.
Okej, okay, då var vi.
Vi befinner oss på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. En gul låg byggnad som ligger ute på Uppsalaslätten söder om stan i det så kallade Ultuna-området. En välbevakad expertmyndighet som bland annat håller på med smittsamma djursjukdomar men som också obducerar både döda tamdjur och vilda djur.
Så alla som ska in till salen måste skriva in sig om det är någonting smittsamt.
Det man gör här inne, det är ju att man undersöker djuren. Det kan vara flera olika frågeställningar. Den vanligaste är ju för att fastställa dödsorsaken. Varför har djuret dött? Det kan också vara sjukdomsövervakning. Man testar för specifika sjukdomar. Till exempel fågelinfluensa. Vi har också hälsoövervakningsprogram för vissa djurarter. Och just marina däggdjur faller ju in under alla de här kategorierna. Det är många frågor vi vill ha svar på.
Mm. Vad är det vanligaste djurslaget som brukar ligga på borden här?
Oh. Om man kollar på förra årets statistik så var det prover från vildsvin. Men också råttor som togs in i stora antal. Och det var för att vi hade projekt, och både, ja, projekt på råttor och övervakningsprogram för afrikansk svinpest på vildsvinen.
Det berättar viltpatologen och veterinären Elina Thorsson. Innan dess så hörde vi Alexia Neimanis som också är viltpatolog, forskare och veterinär på SVA. Vi har nu bytt om till blåa skyddsrockar och gått in i den stora ljusa obduktionssalen där flera rostfria obduktionsbord står på rad. Allt ser väldigt sterilt ut men ändå i en varm ton.
Mm, det är väldigt speciellt att komma in här, det måste jag säga.
Det är två unga tumlare som ska obduceras idag, en från Skåne och en från Bohuslän. Jag följer med marinbiologen Moa Nallisvara Engman till kylrummet för att hämta de små valarna.
Så här kan det finnas lite allt möjligt av olika slag.
Ja, men då tittar vi in här då. Det är ett kaklat rum och jag kan ju se här då, bara genom att titta in, är det lodjur och järv som ligger där borta eller... Och någon liten säl och ja.
Det, ja, som sagt, det är väldigt mycket olika. Som sagt, det är djur från licensjakten som kommer in, som undersöks här av våran rovdjursbiolog. Det är, ifall man misstänker att det är tjuvjakt, då kommer det också in hit. Och så förstås våra marina däggdjur, en säl där nere. Mm. Och två stycken tumlare här som vi ska obducera.
Mm. De ligger på ett rullbord här då. Jajamän. Så då ska du dra ut dem, eller?
Yes, jag ska rulla ut dem.
Ja. Var den tung, Elina?
Inte så faktiskt, den här är inte så gammal. Att, de kan bli tidigt större än vad den här är.
Ja, nu öppnar du upp plasten här då. Och fram kommer tumlaren med en helt svart rygg. Och vad då? En meter lång eller någonting?
Ja, drygt en meter är den här.
Mm. De är inte så stora.
Nej, som jag sa så är den här inte en fullvuxen individ. Men de kan bli uppemot 1,6-1,7 meter långa.
Okej, ja. Vi hade nog tänkt med att den skulle vara mycket större.
Ja, det är ju så att vi får in det största antal de här som är unga eller ej könsmogna ännu. Så att de är mellan 1 och 5 år gamla är de vi får flest antal av.
Tumlare är en av världens minsta tandvalar, till skillnad från badvalar och delfiner. Den spolformade kroppen kan bli upp till 2 meter lång, men vanligare är att en fullvuxen tumlare stannar på drygt 1,5 meter. Den väger mellan 50-70 kilo, den är mörk på ovansidan och ljus på undersidan, och den tjocka huden saknar helt hår, trots att tumlaren är ett däggdjur. Den andas både in och ut genom sitt blåshål uppe på huvudet, men den sprutar inte ut några kaskader av vatten som sina större släktingar kan göra. Men om man lyssnar noga så kan man höra den skygga valen andas.
Om man är ute på en spegelblank dag och det inte hörs massor med båtar runt omkring, kan man höra när de kommer upp och tar ett andetag.
Berätta Alexia Neimanis som ursprungligen är från Kanada, där tumlarna ibland kallas för puffing pig, som kanske skulle kunna beskriva tumlarens läte.
Det finns tumlare lite varstans i världen, men kring våra svenska kuster så finns det tre olika populationer. Det berättar Anna Ros, toxikolog på Naturhistoriska riksmuseet, som också är med och obducerar tumlarna på SVA.
Ja, dels är det då Nordsjöpopulationen som finns i Skagerrak och norra Kattegat och även i Nordsjön. Ja. Sen är det Bälthavspopulationen som är i södra Kattegat och Öresund och in i, en bit in i Östersjön också. Och sen då Östersjöpopulationen som det är några hundra djur bara.
Hur långt upp går de?
Alltså, i Östersjön är de ju på gränsen av sitt utbredningsområde och de kan ju inte vara så långt norrut på vintern när det är is. Det är ju en begränsande faktor för dem. Och därför har ju de simmat fram och tillbaks från Bälthavet och in i Östersjön. Mm. Rent historiskt och även idag.
Det här är Vetenskapsradion i Sveriges Radio som idag handlar om vår enda inhemska valart, tumlaren. Och framförallt då Östersjötumlaren som lever en tynande tillvaro. Varför återhämtar sig inte tumlarna som andra stora rovdjur i Östersjön har gjort? Som säl och havsörn till exempel. Det är något vi ska prata om senare i programmet. Men nu har de bägge tumlarna som finns på Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala kommit upp på obduktionsborden. Elina Thorsson och Alexia Neymanis obducerar varsin. Jag ber Elina beskriva den tumlaren som hon ska obducera från mun till stjärtfena.
Framifrån så har vi en liten mun. De vilar alltid med, de har ett litet leende i mungipan alltid.
Ja, det har de faktiskt.
De är väldigt karismatiska på det sättet. Mm-hmm. Öppnar man så ser man att de har gott om tänder.
Ja, men väldigt små.
De är väldigt små. Just den här har ännu mindre än vad de brukar just för att det är en ung individ och tänderna har inte kommit fram riktigt ännu. Mm-hmm. Man brukar beskriva dem som spadformade. Mm-hmm.
Och med, alltså platta upp till då?
Precis, att de är avrundade upp till.
Jaha, som spad.
Ja, det gör ju att de använder ju inte sina tänder till att jaga så mycket, utan när de äter så suger de i sig fisken snarare än att de faktiskt biter och fångar.
Alltså hur då? Det får du förklara. Hur då?
Nej, men de kan ju greppa fisk med sina tänder. Mm. Men eftersom tänderna inte är vassa så har de inte så hårt grepp. Men när de sen säljer fisken så använder de svalget och suger i. Så att de,
alltså, vadå? De äter typ sillströmming eller vad?
Ja, sill är vanligt. Mm.
Och så kommer de då till en sill och så slurpar de i sig den bara? Utan...
Ja, men de kan ju fånga den och sen så suger de i sig. Och liksom...
Hela fisken?
Ja, eller? De säljer dem hela.
Ja, okej. Okay. Och tänderna, de är bara till liksom för att hålla den där lite?
Precis. Så att de dödar ju inte fisken med tänderna utan de bara... Okay. Kan greppa tag i det. Och sen något som inte ser just nu, men som är väldigt fint att veta. Det är att på överläppen så har nyfödda tumlare morrhår.
Jaha, okej.
Okay. När de föds så har de 3-4 krulliga morrhår.
Åh, vad snyggt. Synd att de inte behåller dem.
Nej, de är ju väldigt sköra och bryts lätt av. Men själva känselcellerna som finns där innanför, de är ju kvar livet ut.
Okej. Okay.
Fortsätter vi så kommer vi till fenorna.
Men ögonen här också, de ser väldigt små ut.
Ja, de har väldigt små ögon. Mm.
Okej, okay. Ser de bra? Vet man det?
De använder hörsel alldeles mest, men de har också sett att precis innan de kommer upp till ett föremål, de faktiskt sakta när och man misstänker att de även kollar på det och använder ögonen.
Okej. Okay. Mm. För de använder också sån här sonar, eller hur? Var sitter den?
Ekolokalisering. Ja, men den sitter i melonen, heter det. Så motsvarande deras panna, kan man tänka, mellan näsa och panna. Mm-hmm. Så har de speciellt fett som är extra bra på att fånga upp resonans. Så att de skickar ut ljudvågor och så plockar de upp resonansen, alltså det som står tillbaka från fisken eller botten eller det de riktar ljudet mot. Mm.
Ja, de skickar ut ett ljud och sen kommer det tillbaka. Det är som liksom en sån där vanligt ekolod som man har på en båt. Kommer man se det? Alltså när du har börjat jobba in här, kommer man se? Ser man det som, är det liksom ett enskilt organ eller vad?
Man ser att fettet har en annan typ av konsistens i det här området. Men det är svårt att se någon specifik avgränsning. Utan det är snarare att fettet har lite annan struktur. Okej.
Okay.
tumlarens klickljud som har saktats ner för att vi ska kunna höra det. Vi återkommer till detta om en liten stund. Men som Anna Ros från Naturhistoriska riksmuseet nämnde tidigare så går det dåligt för tumlarna i Östersjön. Innan 1960-talet så var tumlarna ganska vanliga i Östersjön enligt Artdatabanken. Sedan åkte de på samma miljösmäll som andra stora rovdjur i Östersjön, som gråsälar till exempel. Men till skillnad från gråsälarna så har aldrig tumlarna återhämtat sig. Varför, frågar jag Anna Ros när hon står och tar prover från en av tumlarna som ska sparas i den så kallade miljöprovbanken.
Och då undrar man ju varför.
Exakt.
Ja.
Varför?
Men det ser de ju på randen av sin utbredningsområde. Så det har kanske inte funnits jättemånga tumlar, men vi vet ju att det funnits väldigt mycket fler tumlar än vad det är idag. Mm. Och varför de inte återhämtas, vi kan bara spekulera i vad det kan vara. Generellt sett så tidigare så har det varit väldigt höga miljögiftshalter i Östersjön. Mm. Jämfört med västkusten och andra områden. Så det kan ju spela in. Och sen ja, bifångster naturligtvis. Det är inte säkert vi får in bifångare tumlare. Det kanske sker, men de kanske inte ringer till oss och lämnar in djuret.
Vi vet att bifångst är ett problem, ett hot. Vi vet att miljögifter som vi har pratat om också påverkar. Under vattenbuller verkar vara också ett problem. Kanske inte direkt dödligt, förutom om det är en explosion i närheten, men mer att det kan exkludera djur från vissa områden där de skulle födosöka, eller mammorna och kalvarna kommer isär om det är ett ljud som skrämmer bort dem. De kanske inte kan vara i de områden där de behöver hitta bra mat på grund av undervattenljud. Så det är ganska mycket som pågår som hot, och kanske varje hot i för sig förutom bifångst är inte dödligt, direkt dödligt, men när man sätter ihop alla dessa, då blir det en stor tryck på individen och populationen.
Men sen har man ju jagat tumlare väldigt mycket förr också, men liksom sälarna förresten. Så det var ju jakt initialt. Men sen har de inte återhämtat sig, trots att det har blivit fredade så är det fortfarande på väldigt få djur.
Det är ju ett mysterium.
Ja, faktiskt.
Men vad tror du?
Jag vet faktiskt inte, men vi kan också säga det att tumlaren i Östersjön är genetiskt extremt lik den i Bälthavet. Och de kan ju faktiskt få avkomma tillsammans, eller det kan ju alla tumlare få, det kan ju få från Nordsjön också. De kan ju para sig med varandra och få avkomma, men det är en väldigt, väldigt liten skillnad i genetiskt. Så att, och det finns ju fler tumlare i Bälthavet än vad det finns i Östersjön.
Kan det helt enkelt vara så att de bara är trötta på Östersjön? Vi ger upp det här smutsiga havet.
Ja, men det kanske är så att när det är väldigt få djur så koncentreras de till de optimalaste ställena.
Mm. Kan du också ha med strömmingsbristen?
Ja, absolut. Men det är ju inget nytt det här. Alltså, det har ju varit väldigt få tumlare i Östersjön under väldigt många år. Mm. Även när det var gott om strömming. Så något skumt är det faktiskt. Nu kan vi, tror jag, inventeringar visar på att den fortsätter inte att minska i alla fall, och kanske till och med stabiliseras eller en liten ökning i Östersjön. Men det är väldigt förbluffande, för det är den enda arten som det går dåligt för.
Ja, något skumt är det. Tumlarna återhämtar sig inte som de andra stora rovdjuren i Östersjön. Därför är det viktigt att rapportera in tumlare om man hittar en, säger Alexia Neymanis.
Så det som vi faktiskt vill gärna pusha på är att vi har en inrapporteringssida på Naturhistoriska riksmuseet där allmänheten kan hjälpa oss helt enkelt genom att om de hittar ett dött djur, ett dött tumlare, kan de gå in och rapportera in så vi kan få veta att det ligger där, och då kan vi försöka samla in den och lära oss från den.
Men sedan var det detta med tumlarnas fascinerande hörsel och förmåga att använda högfrekventa ljud när de till exempel jagar. Elina Thorsson har nu dissekerat sig ner till den så kallade melonen som sitter strax framför blåshålet på den lilla valens huvud.
Och framför blåshålet då så har vi en fettvävstruktur som är själva melonen.
Just det.
Som du ser så främre delen här består av väldigt kompakt fettväv som är mycket bindväv i. Och framför det så har vi mer luckor.
Just det.
Mjukare. Fettväv.
Men hur, alltså ekolokaliseringen, är det ihopkopplat då med hössen alltså? Eller hur funkar det?
Den bästa liknelsen jag har är väl alla ni som någon gång har varit och gjort ett hörseltest. Då brukar man ju testa om man hör både genom örat, men sen sätter de också själva hörlurarna på skallbenet. Och även där kan man ju höra. Så att de hör inte via öronen som utifrån, utan de hör via ljudvågorna, liksom, hur det skapar vibrationer i själva organet. Och
så allt ljud, det går genom den här melonen som du kallar det då?
Ja.
Men har man någon uppfattning då, för det är ju de här, det är väl högfrekventa ljud då som de sänder ut. Skapas de i melonen eller?
Ja, det skulle jag tro.
Ja, det var en bra fråga.
Vi tar det efteråt.
Vi tar det sen. Okej, men på något sätt så sänds det då ut ljud och så tjong in i melonen. Det är jättekul. Rakt in i melonen. Och sen så hör de det inuti huvudet där då. Men okej, då är det just de där ljuden. Eller kan de också höra typ en motorbåt eller att barn leker på stranden? Har man någon uppfattning om hur låter det in i en tumlarskaller?
Min uppfattning är att de kan höra även de ljuden du nämnde. För även de ljuden orsakar ju ljudvågor som färdas genom vattnet.
Okej.
Okay. Ja. Och de här ljuden kan ju i vissa fall överlappa med tumlarens egna språk och ljud. Så att när tumlaren jagar använder den ju vissa frekvenser. Och skulle andra saker i dess närhet orsaka ljud av samma frekvens, så blir det ju svårare för dem att jaga. För då vet de inte vilka frekvenser skickade jag ut, vilka frekvenser skickade något annat ut. Och just vad är det som studsar från mig och från något annat. Så att är det mycket undervattensbuller i närheten, så gör det svårare för en tumlare att hitta sin mat. Och det här är ju en art som föresöker stor del av sin vakna tid.
Så våra ekolodsljud som vi skickar iväg från båtar, de kan störa tumlarna?
Det stämmer.
Okej. Apropå ljud då, alltså, har de också kommunikationsläten, alltså som delfiner och valsång har man ju hört och sådär, att det skulle vara liksom kommunikationsläte. Är det likadant med de här?
De kan prata, sen får nog Alexa svara bättre på om de pratar i samma utsträckning som delfiner, men jag tror att delfiner är mer pratsamma av sig än vad just tumlaren är, men de kan också prata.
Jag kan säga att de också pratar med varandra genom klicks och olika ljuden. Det är hur man kan även, kanske du sa det, men räkna på hur många djur finns i ett område. Man sätter ut lite mikrofoner som samlar in klickljud, och då kan man räkna ut hur många tumlare ungefär finns där.
Just det, okej. Okay. Ja, men då har vi kommit till huvudet. Det är bara resten kvar då.
Och för den som undrar, det här klickljudet, det alstras av ett organ vid blåshålet. Det här var ett program från vetenskapsredaktionen på Sveriges Radio. Jag heter Joakim Lindvall och producent var Lars Broström.
Och mer från vetenskapsredaktionen i Uppsala kan vi höra ikväll 6:55.
Visste ni att det finns skalbaggar som kan gå i helt spikraka linjer på marken genom att navigera efter stjärnor och mönster i himlen? Och nattfjärilar som med ett särskilt magnetsinne kan hitta till en plats de aldrig varit på, 100 mil bort. Såna här djur med väldigt små hjärnor som ändå har såna fantastiska förmågor och kan sånt som inte vi kan, det är något som länge har fascinerat mig. Och inte bara mig. Amerikanska flygvapnet vill lära sig saker av de långtflygande nattfjärilarna, och robotforskare försöker nu lära sig av dyngbaggarna. Det ska vi prata om i Vetenskapspodden med mig, Lena Nordlund.
Och programmet kan vi höra här i P1 ikväll 6:55. Direkt efter radiokorrespondenterna Kina. Eller så lyssnar du på Vetenskapspodden i vår app Sveriges Radio Play. Om en halvtimme blir det bokcirkel här i P1. Marie Göransson, Olof Wretling och Marie Lundström har läst Styr din plog över de dödas ben.
Nu är klockan 12:30.
Lunchekot måndag. Alla adoptioner till Sverige från utlandet föreslås stoppas. Världens blickar riktas mot Istanbul där Ryssland och Ukraina för nya samtal om vapenvila. Och personal arbetar kvar inom vården trots omfattande vanvård på kommunalt serviceboende i Göteborg.
Jag förstår att det blir reaktioner. Det är inget som jag på något vis har någon oförståelse i.
Mer från Kalibers granskning snart i Lunchekot idag med Julia Brynolfsson. Ja, stoppa internationella adoptioner och be de drabbade om ursäkt. Det är två av förslagen som lämnats till regeringen idag efter att adoptionskommissionen i flera år granskat adoptionerna till Sverige och funnit en rad brister och oegentligheter. Anna Singer, professor i civilrätt, har lett utredningarna.
Det finns bekräftade fall av handel med barn under varje årtionde från 1970 till 2000-talen, främst i privata och enskilda adoptioner. Barn har också i en del fall adopterats utan frivilligt och informerat samtycke från föräldrarna.
Utredningen har granskat adoptioner till Sverige från 50-talet till idag och då sett liknande exempel som Dagens Nyheter avslöjade 2021, vilket ledde till att utredningen tillsattes. Barn som dödförklarats på sjukhuset och barn som lämnats på daghem och sen försvunnit och fall där det saknas viktig dokumentation kring barnens situation. Utredningen visar också att svenska regeringar, ansvarig tillsynsmyndighet och adoptionsorganisationer bland andra känt till brister men inte gjort tillräckligt för att åtgärda dem. Förslagen till regeringen är nu att avveckla förmedlingen av internationella adoptioner eftersom det enligt utredaren inte går att säkerställa att allt går rätt till och dessutom att antalet adoptioner minskat. Staten bör också inrätta ett nationellt stödcentrum som kan erbjuda samtalsstöd, bidrag för återresor och juridisk hjälp för den som söker svar kring sin adoption. Staten borde också be de drabbade om ursäkt enligt utredningen. Förslagen skickas ut på remiss på en gång enligt socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.
Påbörja helt enkelt en process som ska kännetecknas av stor transparens, av dialog, och jag utesluter inte någonting idag.
Adoptionscentrum som förmedlat tusentals barn till Sverige genom åren har kritiserat utredningen för att den inte tar upp det som är bra med adoptioner. En kritik som utredaren Anna Singer tycker är obefogad.
Uppdraget var att utreda oegentligheter och då har jag gjort det.
Reporter Ida Svansbo. Och på Mynttorget i närheten av riksdagen i centrala Stockholm pågår i detta nu en manifestation med anledning av utredningen. Det är föreningen Kila Adoption som arrangerar den och som sedan länge är engagerad i frågan. Och på Mynttorget har vi vår reporter Linda Chanwell.
Ja, jag står här på Mynttorget, ett flertal personer som har hållit tal under den här manifestationen. Och jag har med mig Anna Bård som sitter med i styrelsen för Kila Adoption. Vad känner du idag?
Ja, men det är ju en segersdag. Vi vaknade i morse till överlämningen och tårarna föll. Det var en lättnad. Alla våra punkter som vår förening har drivit var presenterade och vi känner att vi har fått gehör.
Varför är den här frågan viktig för dig?
För mig är den självklar då adoptionerna inte gått rätt till. Allt för många barn har försvunnit ut i världen utan tillstånd från föräldrarna till något som kallas adoption. Och det har handlat om ren handel av barn.
Samtidigt har inte alla adoptioner gått fel till. Är det ändå rätt att förbjuda internationell adoption?
Det räcker med att ett barn blir stulet och sålt, så måste man se över rutinerna. Och det är det utredningen idag faktiskt säger, det är att så här, vi måste stoppa för att, och dessutom att det är staten som måste ha full insyn. Det ska inte vara möjligt att barn stjäls och säljs.
Vad behöver ske framåt?
Ja, men just stärka upp utifrån barns rättigheter. Man pratar om barnperspektivet Och det har aldrig handlat om barnperspektivet. Det är alltid vuxna som har beställt allt från adoptionen till genomförandet. Barns rättigheter har kränkts och fortsätter att kränkas.
Tack Anna Bård.
Säger vår reporter Linda Chanwell med direkt från Mynttorget i centrala Stockholm. Personal på ett kommunalt serviceboende för hjärnskadade i Göteborg som vanvårdat boende får fortsätta att arbeta med vård och omsorg. Det är trots kraftig kritik från både anställda och chefer, visar P1-programmet Kalibers granskning. Jelena arbetade som stödpedagog på boendet och var en av dem som såg hur illa det var.
Ärligt talat så tycker jag att det är för jävligt att de blev omplacerade. Att de ska få jobba med människor igen efter det här.
De anställda glömde ge dem boende mediciner, kunde strunta i att gå på larm och hoppade över rehabträning. I drygt 3 år blev personer med hjärnskador vanvårdade på ett serviceboende i Göteborg innan förvaltningen till slut splittrade hela personalgruppen. Men 15 anställda har omplacerats och alla som misskött sig får fortsätta arbeta med omsorg. Avdelningschefen på förvaltningen för funktionsstöd, Solveig Eldenholm, säger att de inte vet just vem som har misskött sig.
Vi kunde ju inte komma fram till vem var det som hade gjort och vem var det som hade misskött sig i den här arbetsgruppen. Det var ju skälet till varför vi gick fram till att då får vi splittra hela gruppen istället.
Solveig Eldenholm säger samtidigt att de kommer hålla koll på gruppen i framtiden så att de inte missköter sig på sina nya jobb. 2 anställda där förvaltningen inte kunde erbjuda liknande arbeten slutade och fick en årslön i kompensation, vilket till och med har ifrågasatts av chefer inom förvaltningen. Verksamhetschefen Kristina Kostet.
Det är klart att det inte är ett rimligt beslut.
Beslutet förhandlades fram av HR-avdelningen och facket och skrevs under av avdelningschefen Solveig Eldenholm.
Jag förstår att det blir reaktioner. Det är inget som jag på något vis har någon oförståelse i, utan jag förstår att det sticker i ögonen och att man kan tycka att detta är förfärligt. Men med anledning av att vi hade inte på fötter som kunde gå till varken uppsägning eller avsked, så blev det den här lösningen.
Säger avdelningschef Solveig Eldenholm, och stödpedagogen Jelena som vi hörde i början heter något annat och hennes röst är utbytt. Reporter Ola Sandstig, och hela Kalibers granskning finns att lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Staten bör ta ett ökat ansvar för flera frågor som vaccination, screening och kompetensförsörjning inom vården. Det här föreslår en statlig utredning. Men när det gäller kärnfrågan om staten bör ta över huvudmannaskapet från regionerna har partierna inte lyckats enas. Och så här sa sjukvårdsminister kristdemokraten Acko Ankarberg Johansson efter att hon under förmiddagen tog emot utredningarna.
Nu sker en positionsförflyttning från alla partier och det innebär att vi har en bättre möjlighet att kunna ta kloka steg framåt.
Positionsförflyttningen rör ju ett ökat statligt ansvar, inte en förändrad syn på det statliga huvudmannaskapet.
Det hade jag gärna sett. Jag tycker att Kristdemokraternas position är den bästa, att vi får ett samlat nationellt ansvar för sjukvården. Men där har vi inte kommit. Men att man ens förflyttar sig, det välkomnar jag verkligen.
Vårdansvarskommittén har haft i uppdrag att analysera för- och nackdelar med ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap. Men ledamöterna från de 8 riksdagspartierna i kommittén har gjort olika värderingar av de väntade fördelarna och nackdelarna med en förändring. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna bedömer att underlaget ger stöd för att det finns starka skäl och behov av ett helt statligt huvudmannaskap för vården. Medan Moderaterna och Liberalerna, liksom de 4 oppositionspartierna, ser att det saknas underlag som pekar på att det skulle bli bättre och istället ser stora risker och kostnader med att göra en förändring. Samtidigt är kommittén överens om att staten borde ta ett ökat ansvar för flera frågor inom hälso- och sjukvården där det finns omotiverade skillnader mellan regionerna, som tillgången till vaccinationer och screening. Kommittén vill också att staten ska ta ett ökat ansvar för kompetensförsörjningen och tillgången till läkemedel. Kommittén avråder däremot från ett delvis förstatligande, att staten skulle bli huvudman för till exempel den specialiserade vården. Detta eftersom det skulle skapa komplexa gränsdragningsproblem gentemot regioner och kommuner.
Reporter Tobias Sandblad. Förundersökningen efter massskjutningen på Campus Risbergska i Örebro är nu nedlagd, det skriver polisen i ett pressmeddelande. Beskedet kommer 4 månader efter massskjutningen där 10 personer dödades och 6 skadades. Ett av de värsta våldsdåden i Sverige i modern tid. Du lyssnar på Lunchekot i P1 och appen Sveriges Radio Play. Klockan är 20:01 då, om en stund ska vi till Polen och få höra vilka reaktionerna är dagen efter det jämna presidentvalet. Men nu, i Istanbul finns Rysslands och Ukrainas delegationer på plats. För idag hålls nya samtal om en vapenvila i kriget. Det är andra gången som parterna den senaste tiden möts ansikte mot ansikte. Och vi kopplar upp vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren. Maria, förra gången riktades det ju kritik mot att Ryssland skickat personer utan höga befattningar till samtalen. Vad vet vi om de som möts idag?
Det är precis samma personer som är i den ryska delegationen och även i den ukrainska, sådana på en person som har bytts eller tillkommit i den ukrainska delegationen. Men det är på samma sätt att i den ryska så är det lägre befattningar och i den ukrainska så är det ledsten av försvarsministern Rustem Umerov.
Och vad vill de olika parterna?
Ja, det är lite oklart. På den ena sidan, Ukraina har presenterat sin lista över vad som krävs för att man ska få en 30-dagars vapenvila som de säger är nödvändig för att kunna gå vidare i eventuella fredsförsök. Medan Ryssland inte har talat om vad de har skrivit i sitt memorandum som de kallar det. Och det vi vet sedan tidigare är att Ryssland har krav som inte rimmar med det Ukraina har i sin text, så som att Ukraina ska ha rätt att gå med i NATO, att Ukraina ska få behålla sin militär så som den ser ut och att andra länders styrkor ska kunna ingå i fredsbevarande styrkor i Ukraina, något som Ryssland inte vill gå med på. Och Ryssland kräver ju också att 4 ukrainska, nu delvis ockuperade ukrainska regioner, ska ingå i Ryssland och bli ryska och erkännas som ryska.
Vi får se vad som kommer ut ur samtalen. Men det är ju en starkt ukrainsk delegation som kommit till Istanbul efter helgens stora attack mot ryska flygvapnet inne på rysk mark. Hur omfattande var den, Maria?
Det finns olika uppfattningar om det. Från ukrainskt håll säger man att man slog ut uppemot 40 militära plan. Men enligt vittnesmål och bilder, satellitbilder, så kanske det handlar om 10-15 plan som helt eller delvis förstördes. Men det är framförallt den psykologiska effekten av att Ukraina kan slå till inne i Ryssland, alltså att de här satelliterna avfyrades från lastbilar inne i Ryssland. Det är väldigt hårt slag för Ryssland och gör att Ukraina uppfattas som starkare,
säger vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren. Och när det gäller Kina så säger sig landet vara för fredssamtal om Ukraina och emot att kineser strider för Ryssland. Men i intervjuer som arrangerats av den ukrainska militären har kinesiska krigsfångar berättat hur de rekryterats av ryska mellanhänder i Kina.
Jag hittade coola videor på ryska attacker och snygga soldater på Douyin, den kinesiska motsvarigheten till TikTok, berättar en tillfångatagen kinesisk soldat som stridit för Ryssland i en presskonferens som hölls i början av april i Ukrainas huvudstad Kiev. Enligt Ukrainas militär- och underrättelsetjänst togs han och en annan kines till fånga under ett anfall i den ockuperade Donetsk-regionen. Ukraina valde, i strid med krigets lagar som de beskrivs i Genèvekonventionen, att visa upp krigsfångarna, troligtvis för att få mer internationell uppmärksamhet. Kinas utrikesdepartement har sagt att man undersöker uppgifterna, men också att Kina avråder kineser från att resa till krigsområden för att strida. Den kinesiska 33-åringen säger i de ukrainska förhören att han var arbetslös och att den ryska rekryteraren som han kom i kontakt med via den kinesiska TikTok-appen lovade honom dubbelt så mycket betalt som han kunde få i Kina.
Jag stoppades av en kinesisk gränsvakt, men rekryteraren beskrev en annan väg som jag skulle använda för att ta mig till Moskva, berättar den kinesiska 33-åringen som skickades till fronten där han ska ha tagits till fånga av ukrainska styrkor i mars. Peking har efter den fullskaliga invasionen av Ukraina ökat både det ekonomiska och det militära samarbetet med Ryssland. Trots både ukrainska påtryckningar och en uppmaning från Tysklands förbundskansler Friedrich Merz visar Peking inga tecken på att ändra sin hållning, utan upprepar bara sin önskan om att uppnå fred i Ukraina genom samtal.
Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. Vi ska till Polen där det tidigt i morse blev klart att den nationalkonservative Karol Nawrocki vunnit presidentvalet med en knapp marginal. Han stöttas av oppositionspartiet Lag och rättvisa, och det här är ett bakslag för premiärminister Donald Tusk. Med nu från Warszawa vår korrespondent David Rasmusson. David, hur låter reaktionerna så här långt?
Ja, Rafał Trzaskowski som var Nawrockis motståndare i valet har gratulerat honom till segern. Premiärminister Donald Tusk har ännu inte sagt någonting, men han kommer hålla ett tal i tv någon gång ikväll. Andra polacker som jag har träffat här i Warszawa har varit besvikna på resultatet, men det är kanske inte så konstigt, för att här i Warszawa så är det Rafał Trzaskowski, den liberala kandidaten, som är stor favorit, medan Nawrocki, han har gått hem på landsbygden.
Ja, vad beror det då på att Nawrocki tog hem segern till slut?
Av dem jag pratat med så handlar det väldigt mycket om att Nawrocki är en bättre kommunikatör. Han är också betydligt skickligare än Trzaskowski att använda sig av känslor och i sin retorik. Och att han på det sättet ska ha kunnat ha fått fler personer att rösta på honom. Medan Trzaskowski ibland kan beskrivas som lite elitistisk.
Och premiärministern väntas tala. Vad kommer det innebära för Donald Tusk och hans regering det här?
Det här innebär att Donald Tusk delvis är vinklippt, eftersom att han nu 5 år framöver kommer ha en president som kommer att blockera många av de här reformerna som han ser som de allra viktigaste, som att reformera rättsväsendet och att liberalisera abortlagarna till exempel.
Säger vår korrespondent David Rasmusson med direkt från Warszawa. Försäljningen av nya bilar fortsätter att öka i Sverige, men det är alltjämt en rätt sval bilmarknad och vissa märken rasar, till exempel amerikanska Tesla. Emmy Antonsson på branschorganisationen Mobility Sweden.
Det är en svag återhämtning jämfört med förra året, men om man tittar några år tillbaka så är det fortfarande en väldigt svag marknad.
Under maj så fortsatte bilförsäljningen att öka, även om det denna gång bara var med 2%. Trenden är ändå att det är allt fler som köper nya bilar just nu. Men det är ändå på en relativt låg nivå enligt branschorganisationen. När det kommer till olika biltyper så är det vissa laddbara bilar som går bättre än väntat, säger hon.
Vi ser en fortsatt ökning av laddbara bilar som uppgick nu den här månaden till 63%. Så ser vi en ökning på just laddhybriderna, och det kan ju, som vi ser, bero på att de har utvecklats, tekniken har utvecklats, de har fått längre räckvidd och lägre priser.
Även om det syns en återhämtning i marknaden totalt sett, så är det alltså vissa bilmärken som tappar ordentligt. Det som har varit mest i fokus, det är elbilstillverkaren Tesla och hur vd:n och grundaren Elon Musks politiska engagemang kan ha påverkat försäljningen. För Teslas del så fortsätter raset. I maj så tappade märket över 50% av försäljningen i Sverige, och hittills i år så är fallet ännu större.
Reporter Viktor Jensen. En titt på börs och valuta. Stockholmsbörsen har gått ner 0,5%. Frankfurt ned 0,4%. En dollar handlas för 9 kronor och 52 öre. En euro 10 kronor och 87 öre.
Grunden så tror jag kanske inte jättemycket på.
Nu gick vi lite händelserna i förväg, men nu så ska det handla om det amerikanska nyhetsbolaget New York Times som ska inleda ett samarbete med techbolaget Amazon. Det för att finnas i företagets AI-lösningar. Det är en intressant utveckling men inte hållbar, anser Anders Eriksson, vd på Bonnier News.
I grunden så tror jag kanske inte jättemycket på att liksom en sån typ av licensmodell kommer vara särskilt hållbar för medföretagen. Utan jag tror att det viktigaste är att man behåller faktiskt liksom kontrollen på sitt innehåll och att behålla läsarna hos sig.
Det nya avtalet innebär att företagets AI-plattformar kan sprida tidningens innehåll, men även att AI får sammanfatta och ge utdrag ur artiklar. Anders Eriksson säger att det finns en tydlig skillnad mellan den amerikanska och svenska mediemarknaden, där de amerikanska mediebolagen är i stor utsträckning beroende av teknologiplattformar för distribution.
Jag tror att de också kanske känner att de inte har något annat val.
Även svenska medier har skrivit liknande avtal med AI-företag, men Bonnier News vill hellre se gemensamma lösningar för hela branschen.
Vår bedömning, liksom i så gott som hela resten av den liksom nordiska mediebranschen, har ju bedömt att det är viktigare att ha kvar rättigheterna till sitt innehåll och behålla kontrollen på det. De här plattformarna är så stora och liksom har stark position, så att jag tror det är liksom den bästa vägen framåt.
Anders Eriksson, vd på Bonnier News, reporter Kulturnytts Toba Salam. Den lilla gnagande granbarkborren tros kunna slå ovanligt hårt mot skogarna i år, då svärmningen av granbarkborrar är mer koncentrerad än tidigare. Ett oroväckande tecken, säger Mattias Sparf på Skogsstyrelsen.
Att man får en kraftig svärmning är ju aldrig positivt, för då är det många granbarkborrar som kan angripa granarna samtidigt och lättare att ta sig igenom granens försvar.
Svärmningen och den torra våren är en kombination som är hotfull.
Och då kan inte granen producera någon kåda och då har den svårt att försvara sig.
I Bengt-Olof Karlssons skog i Blomstermåla norr om Kalmar ser man förödelsen som krypen skapar.
Ja, det tar ju på ekonomin och det är ju himla förluster.
Han får inte heller avverka den döda skogen på grund av skyddade växter och djur i området. En stor sorg för Bengt-Olof Karlsson.
Ja, det går inte att beskriva. Det tar ju på psyk och allting.
Och hur stora skador det kan bli på skogarna runt om i landet i år hänger på vädret i sommar, enligt Mattias Sparv.
Får vi mycket regn, då kommer den ju att trycka tillbaka granbarkborren.
Reporter Anton Lindskog, P4 Kalmar. Säsongen för influensa och RS-virus är nu över enligt Folkhälsomyndigheten. Antalet influensasjuka som behövde intensivvård låg på samma nivå som de senaste 2 åren, medan antalet avlidna var högre. Och den topp i spridningen av covid-19 som setts tidigare vintrar uteblev helt enligt myndigheten. Nu en sportuppdatering med Radiosportens Samuel Silena.
Och vi börjar med nattens stora golfnyhet.
Hej! Hey.
Läget?
Hey, tack!
Efter segern i US Open hyllas nu Maja Stark av 2 tidigare svenska majorvinnare i golf. Först Annika Sörenstam som ringde upp Maja Stark efter succén. Ett samtal som fångades och postades på sociala medier av arrangören.
Vilken underbar seger! Så himla roligt! Enjoy it!
Thank you so much!
Jag är så glad för din skull. Jag vet att du jobbar hårt. Njut av det, säger Sörenstam. Och i ett sms till Radiosporten skriver Henrik Stensson, citat. Fantastiskt roligt att hon vann US Open. Jag kände mig trygg att gå och sova när jag såg att hon ledde med 3 slag med 4 hål kvar.
Reporter Cecilia Markvard. Victor Nilsson Lindelöf saknades idag när Sveriges fotbollsherrar samlades för träningsmatcher mot Ungern borta på fredag och Algeriet hemma i Stockholm nästa vecka. Vigge går i väntans tid och ska snart bli 3-barnspappa. Förbundskapten Jon Dahl Tomasson håller dörren öppen för att han eventuellt kommer att ansluta senare. Mer fotboll då Djurgårdens vd Henrik Berggren lämnar föreningen för att ta över rollen som generalsekreterare för svensk elitfotboll, SEF. Berggren kommer att påbörja sin nya roll i höst.
Säger Samuel Silena. I dagarna får de flesta som deklarerat senast 2 maj sitt slutskattebesked. 2,4 miljoner ska dela på 37 miljarder kronor i skatteåterbäring. Och det betalas ut under veckan enligt Skatteverket. Det sätter punkt för Lunchekot som producerades av Helena Sjöholm i studion Julia Brynolfsson, nu SMHI.
Och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, gårdagens frontsystem med regn och åskinslag kopplat till ett lågtryck på Norska havet rör sig idag bort åt nordost och följs av en högtrycksrygg som stabiliserar väderläget. I nordöstra Götaland och sydöstra Svealand har vi under dagen risk för skogsbrand. Och prognosen den gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland samt hela Svealand och Gästrikland. Växlande molnighet med en del sol men även skurar med inslag av åska. I södra Götaland mer talrika skurar under eftermiddagen och kvällen. I natt allmänt mest klart väder och 5-10 grader. Imorgon soligt med bara lättare molnighet. Dagstemperatur 16-21 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrland men då utom Gästrikland. Skurar som främst i kustlandet får inslag av åska rör sig åt nordost. Från och med i natt klart till halvklart väder och då 0-5 plusgrader. I högterrängen lokalt någon minusgrad. Imorgon fortsatt bara lättare molnighet och ganska gott om sol. Dagstemperatur 12-17 grader. Och friska till tidvis hårda vindbyar omkring väst. Och hela norra Norrland. Under återstoden av dagen kommer regnet gradvis övergå allt mer i skurar och från och med i natt väntas mest uppehåll och ganska klart väder. Natttemperatur 1-6 plus grader, men i högterrängen lokalt 0 minus grad. Imorgon väntas sol och växlande molnighet och fortsatt mest uppehåll. Dagstemperatur imorgon i kust och inlandet 13-18 grader, i fjällen 7-12. Och friska vindbyar omkring väst. Natt mot onsdag letar sig sedan ett nytt omfattande lågtryck in över landet från sydväst. Med det följer nya perioder av moln och skurar som passerar åt nordost. Natten till torsdag passerar kraftigare skurar över Östersjön och Baltikum och för Sveriges del är det då främst Gotland som skulle kunna beröras. I övrigt bjuder även torsdagen på växlande molnighet och mest lätta skurar. I samband med det ostadiga vädret väntas dock både under onsdags- och torsdagsdygnen även en del blåst med friska till hårda sydvästliga vindbyar. Och på fredag kan sedan ett lågtryck med lite mer omfattande regn ta sig in i söder, men detaljerna kring detta är ännu osäkra. Så går vi över till en sjöväderprognos och vi börjar med en siktsammanfattning. Dagens regn och skurar rör sig alltså åt nordost och från i natt väntas mest god sikt på samtliga farvatten. Och vi har inga varningar utfärdade. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat omkring väst 8-13 meter per sekund. I natt något avtagande. Imorgon vridande till omkring syd och på eftermiddagen åter 8-13. Vänern sydväst 5-10 från i natt långsamt avtagande och imorgon kväll 1-6. Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst 4-9, i eftermiddag avtagande och i natt 1-6. Imorgon ökande västerifrån och vridande till omkring syd, åter 4-9. Mellersta och norra Östersjön, sydväst 5-10, ikväll något avtagande. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Sydväst 4-9, avtagande till 2-7 meter per sekund och från i natt tidvis växlande. På onsdag ger sedan ett djupt lågtryck ute på Norska havet upphov till allmänt sydliga vindar på samtliga farvatten. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade Stockholm 18 grader, Göteborg 16, Malmö 18, Karlskrona 15, Kalmar 18, Visby 16, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 17, Karlstad 15. 17, Gävle 17, Mora 16, Sundsvall 17, Östersund 12, Umeå 9, Vilhelmina 10, Luleå 8 och Kiruna 6 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Tarfala med 0,4 minusgrader. Det var allt från mig för idag. God eftermiddag.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 1, måndag eftermiddag och tid för Lundströms bokradio. De senaste 2 veckorna har det varit bokcirkel med Marie Göransson och Olof Wretling. Och nu dags för sista träffen om romanen Styr din plog över de dödas ben av den polska författaren Olga Tokarczuk.
Ja, men har ingen som har kommit med någon bulle, det tycker jag var svagt.
Nej, det tydligen det är.
Ja, och inget vatten heller.
men hur ska vi ta en sån här, hur känns det att sitta här idag? Det är ju lite final, lite målgångsstämning.
Alltså det är ju en speciell läsupplevelse så där, för att vi har ju att göra med ett litet Jönssonligans slut. Det går ju väldigt bra för vår huvudperson.
Mm. Jag säger så här att den här sista delen som vi nu ska prata om idag, den är tillsammans med det andra, om jag plockar ihop alltihop, så är det liksom som en fickbok, en kalender i mänskligt beteende. Ja. För här finns det många punchlines, den fick många saker att tänka på som man kan lära sig att bli, tycker jag, en bättre människa helt enkelt. Vilket jag betvivlar att Olof och jag kan bli, för vi är redan så fantastiska som vi är. Men det finns ett och annat att lära sig, tycker jag.
Nu måste vi landa, nu måste vi börja om.
Det känns alltid sorgligt att sluta de här sammanträdena som vi har. För vi har ju haft så väldigt kul ihop och hjälpt varann, även om det har varit lite jobbigt ibland. För det är det ju, det är svårt. Nej, jag har ju choklad, jag behöver ingen bulle nu.
Har du fått en bulle?
Ja, jag har fått en chokladbit köpt på direktionen.
Toppen. Ja, nu måste vi landa.
Ja,
vi är uppspelta. Nu ska vi ta oss an den tredje tunga delen.
Jag tycker egentligen nästan bäst om den här sista delen. Därför där får jag liksom fatt i henne lite grann. Vad är det Olga vill?
Mm. Hörrni, nu har vi som redan startat. Och det är ganska kul egentligen. Ja. Men jag känner ändå att stunden kräver att jag säger... Bästa lyssnare, välkomna! I 3 veckor har vi levt med en och samma bok. Styr din plog över de döda ben av den polska Nobelpristagaren Olga Tokarczuk. Välkomna allihop till sista träffen för bokcirkeln. Det är målgång idag. Berätta här, vem är det som talar? Hur känns det att sitta här idag?
Det är Marie Göransson som talar. Och vi ska prata sista delen som jag... På något konstigt sätt tycker jag nästan det var den roligaste att läsa, för att den innehåller så många goda tips ifrån Olga, vår författarinna, om hur man ska vara som människa, hur man skulle kunna leva som människa och vad man ska tänka på, och hennes rättspatos. Det finns ju några fantastiska scener där. En som jag vet att Olof och jag kommer att slåss om, det är den i kyrkan, men det finns andra också. Men det känns samtidigt så... Ja, den planar ut på något sätt. Det blir kanske inte det slut som man hade kanske velat ha, va? Mm. Jag vet inte, men vad säger du, Olof? Jag tror att du...
Ja, det är Olof Wretling som talar här. Och det är...
Vad gör du till vardags?
Jag är komiker, skådespelare och manusförfattare. Nej, men jag är komiker, skådespelare och manusförfattare.
Ja, det har vi ju förstått.
Det var verkligen svårt att förstå.
Ja. Manusförfattare.
Mm. Mm.
Ja,
hur känns det att sitta här just idag?
Ja, det känns lite tråkigt och nu förstår jag varför. Jag tycker faktiskt väldigt mycket om att göra det här med er. Sådär. Jag tycker det känns lite tråkigt att vi inte ska ses på ett tag.
För ja, men jag med.
Det är alltid väldigt roligt att spela in och diskutera de här böckerna. Så jag ska försöka njuta av att få hänga med er.
Mm. Nå, inte ska man gråta innan festen ens har börjat, kan man ju också tycka. Så men, tre årtal först här nu, hörni. Boken är från 2009, Olga Tokarczuk är född 1962 och hon tilldelades Nobelpriset 2018. I bokcirkeln i Lundströms bokradio är vi på upploppet i denna udda kriminalhistoria med olösta mord i polsk glesbygd. Här i pocketen som vi läser har det hunnit bli sommar. Gräset växer så det knakar och landskapet får med solens hjälp ett djup som får ögonen att tåras på vår huvudperson, Janina Dorsejko. En kvinna i 60-70-årsåldern som bor i en liten by i sydvästra Polen där vid det här laget både polischefen och rävfarmens ägare hittats döda och en mördare går lös i trakten. Även en av de få grannar hon haft storfot är funnen död med ett tjuvjagat tillagat rådjur i köket och ett rådjursben som olyckligt fastnat i halsen på honom under hans allra sista middag. Vår kvinna Dorsejko hävdar att det är djuren som hämnats. Det är djuren som har tagit koll på de här männen. De som ägnat sig åt otillåten jakt och slakt av vilda fåglar och djur. En varm oväderstad dyker hennes granne Tröger upp. Han vill ha hjälp med en kostym till midsommarbalen i trakten. Organiserad av svampplockarföreningen Karl Johan Svampen där han är kassör. Och när hon hänger med på det här mötet på svampföreningen uppstår en diskussion om hur man ska ordna det här midsommarfirandet. Den här balen som ska äga rum i jakthuset alldeles i närheten av rävfarmen där rävfarmens ägare hittats mördad. Hur ska man få till feststämningen så nära en mordplats? Och hur ska man göra med det faktum att rökning är förbjuden inomhus och alkoholtillståndet inte gäller utomhus? Men då slår mötesordföranden, han som bara suttit i parlamentet en enda mandatsperiod, men för alltid kallas ministern.
Ministern.
Han slår klubban i bordet. Ordning! Nu är det er tur. Hur beskrivs den här ministern? För vi kommer in här lite grann i bygden där ministern har en ledande roll.
Ja, han är som jord för att vara ledare, skriver Olga.
Det är det enda han kan.
Ja, han är korpulent. Men hon tycker han är ganska snygg. Jag förstår inte hur hon kan tycka det. Men hon säger det i alla fall. Han ser ganska bra ut. Och han har power.
Här kommer vi in i ett väldigt spännande som nästan är... Hon börjar liksom... Han pratar ju på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Ja. Och hon börjar också göra... Det var som Marie sa här i början av vår inspelning där. Liksom att det är som en liten handbok i mänskligt betraktande. För här åker ju då Olga in i och börjar liksom beskriva människor i de här små orden man lägger till när man pratar. Ja, det finns en herr lär, herr allmänt, fru förmodligen, herr jävla, fröken varför inte, herr som om. Ministern var herr intressant.
Han lägger alltid till det.
Underbart.
Vad har vi för ord idag som folk säger?
Vad säger ni? Har ni någonting som ni alltid säger?
Ja, jag vet inte. Jag har försökt att rannsaka mig själv. Men eller hur, det är ett sånt där ord som man säger för att man ska vara lite kompis med varandra. Eller verka lite mjuk och mänsklig, eller hur?
Men det, de där små orden är som små virus. Man kan komma på sig själv, man kan åka in i det där. Man utfyllnadsorden, sådär, kittet i meningar. Och han, ministern, han klämmer ju in hela tiden... Intressant.
Ja. Intressant, ja.
Väldigt maktklokt.
Ja, därför att man vinner ju människor. Ja. Intressant. Man drar in andra människor i sitt tyckande. Mm. Men hon säger också, Olga, det tycker jag är roligt, att hon menar att de som säger det här, intressant, att det är människor, använder man ordet sant och ljuger man konstant.
Ja,
precis. Det är också roligt. Mm.
Ja, de kommer i alla fall hem väldigt trött efter den här föreningen Karl Johan Svampens möte. Det kanske tröttar de här återkommande, inte sant? För Janina Dorsejko och Tröger. Men Janina, hon övervinner sin trötthet och skriver ännu ett brev till polisen och hävdar att det måste vara djur som ligger bakom de här ännu olösta morden i trakten. Mm. För det finns rådjursspår i mängder runt åden. Och det är enligt henne fullt möjligt att rådjuren själva har tagit lagen i egna händer eller klövar för att skipa rättvisa och hämnats på den här tjuvjakten. jakten som alla de här döda männen ägnat sig åt. Men när hon ska posta det här brevet då, då stöter hon på tandläkaren i byn. Mm. Vad håller han på med?
Om det här blir film, då ska jag spela tandläkaren. Jag älskar honom. Han åker runt och är småpackad hela tiden och drar ut tänderna på folk. Och så har han inte råd. Han tar ju taxi när han är packad. Så alla pengar som går åt att dra ut tänder i käften på folk, det går ut på att åka taxi.
En väldigt bra roll.
Veva ner rutan och bara, hej, hur är det?
Ja.
Men så närmar sig alltså midsommar. Vår berättare, hon är förbi second hand-affären som drivs av kvinnan hon kallar för goda nyheten. Vad hittar vår berättare för utklädnad här till henne och tröge